Det fanns ingen annan artist som jag, alltså de var perfekt liksom. Vi kommer från, därför hon sjunger också efter fester under fläkten, delade på cigaretter. Du var helt galen och jag var inte mycket bättre. Nätterna blev dagen efter. Det är från våra, alltså det är på riktigt. Det är ingen så här, jag ska göra en låt med en känd popartist, utan det här är saker som vi har delat liksom i livet på riktigt. Så det är en jävligt äkta låt.
Varmt välkomna till Nemo möter en vän, avsnitt nummer 607. Och veckans gäst är stor. En av svensk hiphops mest respekterade rappare genom tiderna. Och under snart 2 decennier har han varit en självklar röst i svensk musik. Men vem är egentligen människan bakom artistnamnet? Vi snackar i veckans avsnitt om identitet, framgång, motgångar och de förändringar som format honom. Om alkohol, droger och personlig utveckling. Om gangsterrappens utveckling. Så mycket bättre, samarbetet med Miriam Bryant och hur han ser på svensk hiphop idag. Men vi pratar också om livet utanför rampljuset, rädslor, drömmar och vad som egentligen betyder något. Detta samtal blev ovanligt personligt, intimt och varmt. Och ni ska snart få höra det. Ni får mer än gärna följa den här podden på Instagram, där den går under namnet @nemomoter. Men mig personligen når ni enklast och bäst via min hemsida, som är www.nemohydén.se. Men nu ska jag sluta snacka. Nu kör vi. Plats på scen för stor. Ja, stor is in the building. Välkommen hit.
Tack så mycket, tack för att jag fick komma hit.
Men det är en ära att ha dig här. Hur är läget?
Det är bra, hur mår du?
Jag mår bra. Vi är ju i början på sommaren 2026 här. Hur ser sommaren ut?
Jag kom precis tillbaka och spelade nu i Almedalen faktiskt. Thomas Stenström, han gjorde en grej där han ville samla lite artister som bara skulle ha en liten skön konsert, samtidigt som Jimmy höll sitt tal. Jag tyckte det var nice, alltså jag vill inte förknippas med partipolitik på det sättet, men jag tyckte det var nice att det var så här, ja, men det finns ett alternativ. Om man inte vill höra på fascism och hat så kan man liksom bara gå dit. Så att det var nice. Och jag kommer spela lite mer, och annars bara ta det lugnt, vara i naturen, vara med min fru, träffa vänner, njuta av sommaren. Jag tycker det är nice, alltså, ja, men det är viktigt i Sverige. Vi har inte så mycket sommar och sånt, så jag tycker det är nice. Och jag förstår inte människor som reser härifrån på sommaren. Det är så här, varför ska man ens bo här då? För att vänta på i vintern för att dra någon annanstans. Det känns så här sjukt typ. Så att jag tycker om att njuta mycket av den svenska naturen och hitta nya platser, och det finns så mycket fina grejer i Sverige som man kan se. Så jag tycker om att vara här på sommaren.
Ja, det är väl kanske att föredra att resa andra halvåret då.
Ja, men för sig, alla kanske inte har det, alla kanske inte kan det liksom.
Så. Nej, såklart. Du, vi har faktiskt en gemensam vän i Hanna Arnhög. Hanna Smahi, vet du om det?
Ja, exakt. Ja, Hanna, hon som jag var med Robin. Moana förut. Ja, precis. Ja. Fan vad roligt.
Skulle hälsa från henne.
Ja, hälsa.
Du, hur trivs du i den här stolen, i intervjustolen?
Det känns bra. Det här intervjun, jag har inte så mycket koll på vad det är vi ska snacka om. Men jag gillar också att bli överraskad. Så att jag tar det som en... Det ska bli kul att se. Jag har inga förväntningar eller fördomar, utan jag bara ser vad som händer typ.
Men rent generellt då, det här med offentligheten och göra intervjuer och så här. Tycker att det finns något lustfyllt och kul i det, eller är det liksom it comes with the work?
Alltså både och. Nu har jag precis släppt ett album som handlar mycket om den resan jag har gjort. Och då blir det mycket intervjuer om den resan. Så när det blir 10 i rad så här, men förut mådde jag dåligt och nu mår jag bra. Det blir nästan så här, man känner sig lite tjatig, du vet. Att återupprepa samma sak, och till slut så kanske man bara känner så här, det går över. Efter ett tag går det över lite till jobb. Jag ska vara ärlig, att efter ett tag när man har sagt samma sak 5-6 gånger i olika poddar, då blir det att det går över lite till jobb, för att ja, men jag är bara ärlig liksom, det blir så. Men man återupprepar, och det, alla ställer ju inte exakt samma frågor, och det blir lite förändring, men det är lite både och faktiskt.
Du får hoppas att jag kan vara någorlunda unik här då.
Ja, vi får se.
Då börjar vi med den minst unika frågan. Ja. Var kommer Stor ifrån, namnet?
Stor kommer ifrån att jag rappade med en kille som heter Kalle. Och Kalle, vi var typ 12 år, och du vet, ja, men i den tiden då kan någon liksom komma i puberteten och bli lång, den andra kanske blir det nästa år. Och det kan se lite roligt ut när man ser typ 2-13-åringar, så ser en vuxen ut och den andra ser fortfarande lite ut så här, som ett barn kanske eller så. Så att han bara, han är ju, så då var de äldre som sa, ni borde heta Stor och Liten som leksaksaffären. Och då tyckte vi det var roligt bara, så hette vi Stor och Liten, och sen slutade han att rappa någon gång kanske när vi var 15 eller 14, jag kommer inte riktigt ihåg, men, och då kände jag alla mig som Stor på olika jams. För på den här tiden då gick man in på internet, så fanns det olika så här hiphopforum, så man, det är ett hiphop jam i Söder, ett hiphop jam i Fittja, det är i Tensta, det är i Åkersberga, man, all hela tunnelbanesystemet egentligen, eller SL-systemet, så fanns det olika. Man var som på en ständig open mic turné på den tiden, och då lärde man känna väldigt många vänner som man fortfarande är rappare idag, och olika som kanske man fick vara förband till någon man såg upp till eller så. Då kände alla mig som Stor, sen blev det bara mitt artistnamn. Så jag brukar glömma bort ibland alltså vad det betyder, förutom ibland när man, ja, du är inte så jävla stor, alltså man, okej, jag har inte hört den förut typ så där, men det, jag tänker inte på det så mycket vad det betyder, utan det känns bara som ett ljud typ för mig. Alltså det är bara vad folk kallar mig liksom, så. Så att ja, men jag har ju tänkt ibland på att så här, jag kan, fan, vill jag verkligen heta Stor alltså typ. Jag förstår det, och då blir jag alltid övertalad av alla andra att jag måste heta det typ, och då blir jag så här, men det kanske är skönt att ha en separation från sig själv och musiken man gör typ.
Men rent procentuellt då, om du ska ta hela din umgängeskrets, familj, flickvän, kompisar, hur många säger Stor och hur många säger ditt riktiga namn?
Jag tror att de, alltså det, Stor har ju också Storre, Storpan, alltså den har ju massa smeknamn på den. Så det är väl, ja, om man räknar så ser väl nog kanske 70%. Det beror på, om de pratar med min mamma, då säger de Ulysses. Och min tjej säger Ulysses. Men om min tjej pratar med någon som kallar mig Stor, då kanske hon säger Stor gick dit. Eller för att den ska förstå. Så det är väl typ, ja, med 30-70 kanske.
Mm. Jag gissade faktiskt på din mamma och din tjej där, att de kallar dig Ulysses.
Ja, och min pappa. Ingen i min familj kallar mig det.
Nej.
Men om det är någon som inte vet vad jag heter, då säger de ju Stor så här, så att de ska fatta vem de pratar om. Men ja, nej, men mitt namn, det är, ja, men min senaste skiva heter Grindarna till Ithaka från Odysseen. Och det handlar ju om att han tappade bort sig och kom hem till sin ö och sånt. Och jag känner att jag har gjort det. Men också att hedra mitt namn också. För jag tror när jag var liten, Ulysses, det är svårt att säga. Och det har, de kanske sa Ulysses, Ulysses, Odysseus, Olassis, Olesius. Alltså det finns så många. Jag har hetat så mycket olika saker. Och jag har tänkt mycket på det där att det var jobbigt, du vet, inte jobbigt, men man visste kanske så här, när de skulle läsa upp namnet, nu kommer de säga namnet, kanske alla börjar skratta, eller jag orkar inte rätta personen, så man, det blev nästan som att ens namn tillhörde någon annan, för de blev alltid någonting annat i varje rum man kom in i, och på det sättet kanske man också blev en annan person för varje person som uttalade namnet konstigt. Så jag mediterade lite och tänkt på det där, så att hedra mitt namn Ulysses och uttala det tydligt. Det är någonting fint för mig, någonting nice, för det var inte alltid i mitt liv då jag kände mig så här bekväm. Inte heller att det skadade mig heller liksom, men man ska ju vara stolt för sitt namn.
Mm. Om du träffar på han Liten idag då, säger du Liten då till honom?
Nej, jag har aldrig sagt Liten till honom.
Kallas han det fortfarande, tror
du? Nej, det gör han absolut inte. Det gör han absolut inte. Men det var också roligt, för att vi träffades efter många år, för att han flyttade utomlands och sånt. Så var det faktiskt ganska fint, för att vi blev exakt lika långa till slut. Så båda blev 1,86, så det blev bra.
Han var bara en late bloomer.
Så det var kul typ. Men sen har man alltid skojat så här, men ja, du är inte så jävla stor, vet du hur stor jag är i Chile eller? 1,86, det är som 2 meter i Sydamerika. Det är sant. Så jag bara, får man skoja till det typ, bara för att, ja, det är så här, klassisk rebuttal eller vad man ska säga.
Exakt. Du, vad hände lördagen den 29 augusti? Vet du det på rak arm?
Då kommer jag vara i Spanien och fira min syster som fyller 50 år.
Jag trodde du skulle vara en del av Redline 30 år då?
Nej, det kommer jag tyvärr inte vara. Men jag hoppas att det kommer säkert bli en riktig grym fest och kul att de gör det.
Okej. Okay. Ja, finns det något att säga om det? Eller för jag tror många kommer bli förvånade. Jag utgick från att du var en av de hemliga gästerna, för du har varit så förknippad med dem tidigare, tänker jag.
Ja, nej, men det kan man ju tro. Ja, nej, men det blir inte så. Det får bli på 40-årsfesten istället.
Det finns ingen beef eller så?
Nej.
Nej. All right. Det var faktiskt min producent som sa åt mig att ta upp det. För han var ju, som du märkte, var värsta fanet ju.
Jag fattar. Jag fattar. Ja. Ja.
Då får han bli besviken då.
Ja, då får han bli besviken.
Han får gå och se det. Han får gå och se ett annat gig istället.
Ja. Mm.
Men du, som du nämnde inledningsvis, du är ju rykande aktuell med en ny platta. Och du är ju, ja, men ganska gammal i gamet nu, får man säga.
Absolut.
Vad är annorlunda nu kontra 15-20 år sedan att släppa musik och den här skapande processen?
Ja, alltså det ändras ju ganska mycket. Egentligen skapande processen är väl egentligen ganska lik. För att nu har man kommit tillbaka till det här. Men från början är det bara en lek. Och så gör man musik och sen går det bra. Och sen börjar folk lyssna. Och sen kanske man, det här är mitt jobb nu. Och så börjar man ta det seriöst. Inom citationstecken på ett visst sätt. Och nu är det nästan som att det har gått hela värvet runt, känner jag. Nu är jag nästan tillbaka där jag börjat. Att bara hitta det lekfulla. Och att men det känns väldigt spännande. För att hiphop är en ganska ung genre och jag har, när man börjar så handlar det mycket om, ja, men jag vill synas, jag vill kanske det här, man går tillbaka till det här, jag vill att folk ska veta vem jag är direkt när de ser mig och mitt namn, de ska inte säga det, de ska förstå vem jag är eller vem jag vill visa upp att jag är, och det är en lek och det är där hiphop kommer ifrån. Det var folk som inte hade någonting, de spelar inte alltså trummor eller gitarr, utan du behövde ingenting, du behövde bara sitta och video och jag sitter och det är som en sport/konst liksom. Och det är ju bra för att folk fick uttrycka sig och sådana saker, men det är också ganska egodrivet ju, eftersom du skriver om dig själv. Ofta så handlar hiphop-texter om hur bra du är, och det är liksom orimliga mått. Det är därför många rappare inte håller så länge, för att det är bara en viss tid där du kan, eller att vilja vara den coolaste killen, det blir ju ganska töntigt efter en viss ålder liksom. Och då är, tycker jag alltid sagt att hiphop känns ibland som det mest alltså felanvända gåvan, eftersom det finns ju egentligen ingen gräns till vad hiphop kan vara, eftersom det är bara ord som går i takt till musik, eller rap då, om man ska säga vad rap är. Så det finns ju en stor vad säger man? En stor öppning om vad rap kan vara liksom. Och det jag kom fram till, det är att vill du utvecklas inom rap och du inte vill till exempel rappa om klubben eller hur många brudar har eller varför du är så ball eller vad sånt som det är liksom, då måste du växa ifrån det. Men det är svårt om alla människor gör inte det, för vårt samhälle är ju ganska mycket så, alla vill vara bäst och alla vill synas och alla, även om de kanske för en kamp mot någonting, så ibland handlar kampen mer om liksom deras roll i kampen än om själva kampen. Alltså det är så vi människor är, och det är liksom inget fel. Vi alla är lite så. Det är liksom inga pekpinnar jag säger nu, utan och då tänker jag så här, det var när jag började intressera mig för det här shamanska inka-traditionen som jag ändrade på mitt liv och slutade dricka. Jag var väldigt fast i det här festandet. Och som du sa, du och jag, vi har till och med träffats på ett CA-möte någon gång. Det var inte min väg, men jag lärde mig också väldigt mycket bra på de här AANA. Så jag gick liksom lite ibland till alla. Liksom. Det finns saker som man lärde sig där som har hjälpt mig ändå. Även fast jag inte slutade dricka på det sättet. Så jag är väldigt tacksam för den tiden och de mötena. När man var där några gånger. Utvecklingen och den vägen som jag gick, den går parallellt med min musik, och det är det som har gjort att jag har kommit tillbaka där vi säger att det är roligt igen, för att nu har jag så mycket att skriva om. Det är som att nu har jag lärt mig det här hantverket och jag kan det proffsigt, men jag har ett helt nytt liv med massa gammal kunskap och nya äventyr framför mig som jag kan dokumentera och skriva om, som inte handlar så mycket om att jag är bra eller att jag eller så, utan mest att ja, det är väl en väg som vi alla människor är väl på någon form av resa, och särskilt nu när vi har scrollat i några år och du vet, vi börjar fatta att det här funkar inte liksom, och vi alla människor läker tillsammans. Det ser man ju alltid liksom inom allt, men särskilt inom inka-traditionen och det här andinska, att vi människor, vi läker tillsammans här på moderjord tillsammans. Så att bara att få läka med den vägen som jag har läkt och sen bara berätta om det. Sen om det är allas väg, det vet jag att det inte är. Men att jag får sjunga om det och skriva texter om det och mitt nya liv med min fru och om kärleken där och allt som kommer framför det. Det finns så många låtar som inte är skrivna än, så att det känns som att jag precis har börjat rappa typ. Det känns som att allt bara var träning tills nu typ.
Mm. På nytt född?
Ja, på nytt född, ja.
Det är fint att lyssna till dig. Du låter verkligen på nytt född, lite småfrälst och så här. Det är alltid jävligt inspirerande att lyssna på sådana människor som känner att de har funnit en ny sorts väg. Det är ju någonting som jag också brinner mycket för. Som du är inne på, vi har ju till och med sett på möten och sådär. Jag driver också en annan podd som heter Bara en till, som är Sveriges största beroendepodd. Så att sådana historier, jag älskar att lyssna på det. Och man ser glöden i dina ögon när du pratar om den här att du har funnit en ny väg. Ett nytt sätt. Och även om inte det är just den vägen, alltså, så är det ju ändå en ny väg du har funnit som har alltså, räddat dig. Och det ser man i dina ögon när du pratar om det.
Ja, nej, men jag är väldigt tacksam och det är väldigt roligt. Och ibland i de här ceremonierna som man gör och får lära, då är det nästan som att det är man minns saker från andra liv. Det är som så här, just det här. Så det bara kommer tillbaka till en. Särskilt med plantmedicinerna och sånt. Då är det verkligen som en gammal vän som hälsar på en. Som bara, oh shit, det är du. Hej, vi ses igen. Och då blir det kul och så man kan framförallt hjälpa andra. Inte bara det här med att sluta dricka och sånt, det är bara ett steg. Sen är det allt som egentligen ligger bakom om det. Och sen, det är inte dåligt heller att vara tillsammans med eller vara gift med en KBT-terapeut liksom. För att som jag sa, plantmedicinerna, det är en del, det är inte hela delen av det vi håller på med det shamanska.
Är det ayahuasca-världen typ eller?
Nej, ja, vissa dricker ayahuasca. Jag har en lärare, eller den som är närmast mig är en medicin som heter San Pedro, som är en kaktus. Ayahuasca, det är mormor, det är en kvinnlig lärare. San Pedro, han är en man, eller det är en maskulin kraft, eller vad man ska säga. Och just det bandet som jag har med den medicinen är väldigt, väldigt starkt. Men som sagt, alla de här, det är ju en del. Sen är det hur man mediterar, offergåvorna, den dagliga kontakten med jorden, med solen och allt. Det är egentligen det som gör det. Medicinen dricker jag bara en gång om året. För att gå in. Och sen måste du jobba med det som medicinen säger. Om man tar de här medicinerna och sen inte lyssnar på vad de har sagt till dig, då är det lite som att kolla på en film på YouTube, en mycket, mycket bättre film, en informationsfilm om till exempel psykologi, och så tar du inte tipsen därifrån. Mm. Så det är bara du själv som kan göra jobbet som allt annat. Men de är väldigt, väldigt, väldigt bra redskap och hjälpare. Men som sagt, inte för alla människor heller. Det är inte för alla människor heller, och det är liksom inget som jag tror, för att det har hjälpt mig att det ska vara jättebra för han eller för. Men det finns för väldigt många människor här. Till exempel en av vägen, den var inte min väg. Den var för rak och regler och sånt. Och för vissa människor är det jättebra. För dig, du har suttit här med din bricka 10 år. Det har gett dig värsta livet. Du sitter här och du mår jättebra. Och det är din väg och jag respekterar det. Och min väg är en annan väg. Liksom. Och det finns många vägar till samma grej. Liksom. Mm. Så att jag är bara glad och tacksam att jag har min. Liksom.
Mm. Du, vi nämnde ju som hastigast att du är ju rykande aktuell, du är gammal i gamet, du är lite av, man brukar beskriva dig som rapparnas favoritrappare, har jag hört. Alla älskar dig i branschen.
Vad roligt, men tack, jag tar det till mitt hjärta, jag blir glad och tacksam.
Ja, nej men verkligen, verkligen så, det är ju, jag tänkte så här, alltså när... när du släpper saken nu och det här med mottagandet, har det också släppt lite för dig att hur man ska tänka kring det och känna kring det? Är det också något som har försvunnit, alltså nerverna kring det och känsligheten kring det, har det också försvunnit i takt med att du har funnit dig själv liksom?
Ja, inte helt. Jag skulle inte sitta där och säga att jag är helt så här, utan på ett sätt, ja, alltså personligen, om jag har gjort ett album som där jag känner att jag har gjort det bästa som jag kan och jag är stolt över det, då är jag ju nöjd oavsett vad de tycker. För att jag har lagt för mycket tid på det, för att jag har ju kollat, tycker jag om den här texten, när jag tycker om den här låten, jag jobbar ju väldigt mycket. För att jag till exempel det albumet, jag vill att det ska kännas som en helhet, och det är ganska mycket jobb. Och tillsammans med Quartz och Collén, det är många samplingar och det är mycket, många vägar att gå när man också jobbar med så duktiga musiker. Och det finns, så det är val man har gjort, och här är valen och jag står för dem. Men som sagt, det finns en annan sida, är att vi lever i en tid där det är ganska komplicerat egentligen, det här att alla vill ju typ synas. Och mitt jobb är ju att synas. Om inte folk hör min musik, då kan inte jag leva på den till exempel, eller så kan jag inte få spelningar om de inte, alltså allt hänger ju liksom ihop, så att man, det bryr jag ju om såklart. Jag ska inte sitta så här, jag bryr mig inte om det, jag bryr mig om det för att jag vill jobba med musik och jag vill kunna lägga ner så här mycket tid som jag gör på musiken. Och ja, det kanske jag klarar av ändå, om jag måste, vi säger att det går inte tillräckligt bra för mig, att jag måste byta jobb eller så, men jag vill ju såklart helst bara jobba med musik och studera det här shamanistiska. Det är mitt drömliv. Jag vill ju inte göra någonting annat. Men sen vet man aldrig hur livet blir, och då är det bara att acceptera. Liksom. Jag kommer ju fortsätta med allt oavsett. Men det optimala är att bara få göra musik och jobba med det shamanistiska.
Första singeln var ju ett samarbete med Miriam Bryant.
Precis, det var tredje faktiskt.
Tredje, förlåt.
Ja, ingen fara.
Men jag är ju ett stort fan av henne också.
Ja, hon är grym.
Ja, hon är grym. Kan inte du berätta lite om ert samarbete? Hur funkar det? Tänker ni likadant?
Ja, alltså vårt samarbete, vi har ju varit vänner ett tag. Vi brukade hänga på samma fester. Miriam var också tillsammans med en nära vän till mig. Så att vi kommer liksom lite från samma efterfest, eller vad man ska säga. Och vi har alltid, du vet, sagt ska vi göra låtar, och vi har varit i studio flera gånger liksom. Men det var när den här låten, Higher Calling, den handlade om när jag valde att sluta kasta flaskan. Jag säger, kasta flaskan, Molotov, kill you darling, säger jag. Och det är för att det handlade lite om det här att jag slutade dricka. Men beatet var bara, det passade bara. Man hörde bara Miriams röst. Hon har också, alltså ska inte berätta för mycket om hennes liv, men hon har också gjort ändringar med sitt liv liksom. Så att det kändes bara naturligt att hon var med på den. Det fanns ingen annan artist som jag, alltså hon var perfekt liksom. Vi kommer från, därför hon sjunger också efter fester under fläkten, delade på cigaretter. Du var helt galen och jag var inte mycket bättre. Nätterna blev dagen efter. Det är från våra, alltså det är på riktigt. Det är ingen så här, jag ska göra en låt med en känd popartist, utan det här är saker som vi har delat liksom i livet på riktigt. Så det är en jävligt äkta låt, och jag är jätteglad att hon är med på den. Och det är den låten som folk har hört mest liksom från det här albumet, som också drar in andra människor till att lyssna på de andra låtarna. Så det är bara tacka och ta emot.
Är det därför det funkar så bra, tror du, just att det är en sanning liksom, er gemensamma sanning?
Ja, för mig är det i alla fall så. Men det finns ju massa, alltså det behöver inte göra att det funkar bättre eller så. De flesta låtarna, alltså som kärlekslåtarna vi har lyssnat på, det är ju folk som har suttit och räknat ut, det här gillar folk, det här. Alltså det, hur bra det går, det är inte, behöver inte vara äkta för det. Men för mig är det viktigt alltså att det är äkta. Eller jag är skitdålig på att skriva såna här fejklåtar. Eller jag är bra på det att göra det åt andra. Men när jag gör det åt mig själv, då är det inget kul bara. Mm. Det känns som att man fuskar i, det är som att när man har matteboken och kollar i facit där bak och fyller i bara. Det blir inte, ta bort magin av att skapa musik. Men det finns andra män, jättemånga, som inte har något problem med det, och jag dömer inte det heller. Det är bara hur jag är som person.
Mm. Men du har ju jobbat med alla de största rapparna i Sverige och mycket grymma samarbeten, och även icke-rappare också. Hur är det generellt att jobba med andra artister, och man kanske inte riktigt kommer överens om resultatet när man både är med och vill ha inputs och så här. Måste man kompromissa jämt eller är du bra på det?
Ja, alltså, ja, man måste ju kompromissa lite. Alltså musik, när man gör det, man gör det i grupp. Så att jag, bara med producenter kompromissar man. Och ibland måste man bara lyssna på de andra. Och ibland så måste man bara stå på sin idé. Och det är det som typ det går ut på. Att veta när man ska göra det och inte typ.
Men är det svårt?
Nej, jag tycker inte det är svårt. Jag har blivit mycket bättre på det. Innan var jag nog lite sämre på det. Mycket särskilt också när det var kanske droger och sprit och sånt i studion. Då blev det så här att man kanske bara pratar i mun på varandra och sånt. Så att nu när man lever det här livet, då blir det betydligt mycket enklare. Mm. Att ha med gäster. Och man hör ju ofta så här. Alltså det är ofta samarbetena inte. Ofta är det till exempel om du säger att det är till exempel jag. Fit Miriam, då har jag redan en idé. Och så skulle jag tänka, oh, det här skulle vara skit. Och så presenterar den idén. Och så säger hon, oh, det här vill jag göra. Då har hon redan gått med på att göra min idé. Men skulle det vara tvärtom? Hon bara, till exempel som när jag gästade hennes låt. Då var det så här, men jag har en idé. Att skriva om våran kompis. Han som sitter inne och lägger in den. På Blåmärks Hårt remixen. Då har ju hon redan sagt till mig vad hon vill ha. Och då anpassar jag mig bara efter henne. Och när hon är med på min låt, då anpassar hon sig efter mig. Det brukar oftast vara så att man typ, det är den som gör låten som får lite,
alltså, veto.
Ja, man får lite mer veto då. Det brukar oftast vara så. Mm. Men om inte låten är färdig, om vi går till studion och så börjar vi göra musik, då sitter vi, vad tycker du om det här? Och då leker man ju fram låten. Och då man leker med, alltså lika barn leker, alltså då, då det blir en låt automatiskt. Om inte leken blir rolig, så blir det oftast inte någon låt liksom.
Nej. Du, vi pratade för en stund sedan om det här med branschens utveckling och din utveckling, hur det förändras och att man måste synas för att få visningar och lyssningar och få gig och allt sånt där. Vad känner du generellt om branschens utveckling då, gällande gangsterrap-kulturen som har sköljt över som en våg? Det peakade för några år sedan, men är fortfarande kvar liksom.
Ja, alltså, det är ju, det jag brukar säga, det är både en reflektion av samhället, men samtidigt också ett val. Fast det kanske inte är ett val ifall du inte är medveten nog. Så att Sverige har ju blivit väldigt amerikaniserat jämfört med, ja, men hur folk var när man var liten. Du vet, svenskar var mycket enklare människor. Du vet, nu ska alla ha, du vet, det senaste och det fina. Och det genomsyrar ju hela våran kultur. Och sen när, ja, men hur det har dragit ut, så har det blivit ett väldigt liksom kapitalistiskt samhälle. Och då får du också alla de här bieffekterna. Sen att folk, såklart, vi alla kommer också, många vi invandrare, vi kommer med våra traumor från krig och sånt, och det påverkar ju absolut också. Det är inte bara så här, det ska stå, det är bara kapitalismens fel, utan alla, jag ser det som att vi alla har liksom våran del i den här stora soppan som kanske har blivit liksom. Så när man tittar på till exempel Netflix, här vi har en TV framför oss, de flesta serierna handlar ju antingen om jätterika personer eller jättefattiga personer. Folk är väldigt, alltså antingen Kim Kardashian eller typ så här ghetto-film liksom. Och folk är ganska ointresserade av att bara leva ett ganska normalt och vanligt liv. Mm. Om det är den energin som genomsyrar allt, då kommer det bli exakt så att folk är beredda att göra vad som helst. Till exempel skjuta sin polare och stå och rappa om det. För att det är så världen ser ut. Men det är fortfarande ditt val ifall du vill stå i den energin eller inte. Och vi har ju lyssnat på sån musik egentligen hela våra liv. Det var ju bara när det hände i Sverige som vi började tyckte det var jobbigt. För vi på 90-talet lyssnade alla på, alltså, Tupac och där. Och de rappade ju om sina grejer, men vi tänkte inte då, åh vad synd, Tupacs polare blev skjuten. Eller typ så här, Tupac blev ju till och med skjuten och dog. Och vi lyssnade liksom på det ändå liksom. Så att, och man var inte medveten om det på samma sätt liksom. Så det jag menar är att gangsterrappen i sig, det är återigen det jag snackade om innan, det är hiphopen är mest misskötta gåvan, eftersom ja, men det har ju blivit en springpojke till kapitalismen liksom. Det är ju vad det egentligen för det mesta är liksom. Och om det inte handlar om gangsterrapp, då handlar det om jag ska ta din brud och jag är bäst Och det är så lite vårt samhälle är liksom. Så det, folk lyssnar ju på det och graviterar till det, för att det är en obalans i energierna liksom. Och det är upp till var och en ifall de vill stå i den energin inte. Och det finns flera redskap för att inte stå i den energin.
Ja, och det finns ju ett problem också, tror jag, just det här med att många känner att de måste leva det livet de rappar om liksom.
Precis.
Och då blir det liksom farligt på riktigt på något sätt.
Ja, det här life imitates art, art imitates life-grejen. Det blir skumt där, ja.
Exakt, och det är som du säger, du kan ju rappa om de här efterfesterna, för du har ju varit i det liksom. Men det finns ju någonting, jag tänker på Andre 3000. Ja. Han la ju av med att rappa, för han sa ju mer eller mindre, alltså från Outkast då, för han som inte vet. Han sa ju så här, men jag, vad ska jag rappa om idag? Att jag byter blöjor liksom och går på Leos Lekland typ.
Ja, men det är också, jag håller inte med han överhuvudtaget. För att till exempel, han har ju också tagit så här, han kan ju berätta om så mycket saker. För att han tänker fortfarande från synen att en rappare måste vara tuff och cool. För att nu går han sa, jag vill inte, jag går på colonoscopy, sa han. Ska jag rappa om det?
Just det.
Men vadå, när du var ung så rappade inte du om att du gick till ungdomsmottagningen och stoppade en sticka i snoppen för att se om du hade klamydia heller. Alltså varför ska du rappa om dina sjukdomar bara för att du har gått över en viss ålder? Så det är fortfarande mentalt, ja, i hans huvud. Mm. Det finns så många grejer som han skulle kunna rappa om. Han skulle kunna rappa om allt som han har lärt sig genom åren. Men det är också det här, för att ungdomen är ju det enda som inte går att köpa egentligen. Så att människor köper ungdom till exempel via tv-program, via kläder, via kultur. Och det är därför, jag ska lyssna på den här nyaste, senaste rapparen, den här senaste musiken. För att de vill känna sig unga. De vill ha deras ungdom. Och det är det som de har sålt. Och de har sålt det så länge så att han tänker till och med sådär. Jag kan inte rappa för att jag gick och gjorde en colonoscopy. Mm. Men du har väl varit hos doktorn hela tiden. Fattar du vad jag menar?
Han kanske skyller på det just för att hans kreativitet har dalat lite grann.
Ja, jag tror att det är inte, hans kreativitet kan inte dala. Jag tror att hans självförtroende och självtillit kan dala. Mm. Och den sätter blockering, själva kreativiteten som han har, den är lika gammal som universum. Alltså det handlar mest om mindsetet.
Han släppte ju en flöjtplatta.
Ja, exakt. Och det är hans resa ju. Mm. För han i hans värld, han kommer ifrån i USA och den världen han har sett, så kan han kanske ha varit i skogen. Jag vet att han har gjort det. Han har ju till exempel tagit plantmedicin och sånt. Och då blev han en jaguar. Och så gjorde han en flöjtplatta om det. Men varför kunde han inte rappa om det?
Mm. Det är waste of talent.
Exakt. Men han kommer komma dit. Jag lovar det. Han kommer komma dit. Det är bara, alla vägar leder framåt liksom, så här, om inte han kommer dit kommer någon annan göra det. För att du ser att folk, alltså musikindustrin, det är ju så många lyssnar på äldre musik nu, och det är inte så många nya artister som kommer upp i topplistan. Det är för att det är samma energi hela tiden, och det är samma låt som görs om och om och om och om, och om igen. Och då går folk tillbaka till andra grejer. Så jag tror på att det finns hiphop, vi har inte ens sett vad det kan vara än. Mm.
Men det låter lite, om man läser mellan raderna här, som att du inte är jätteförtjust i den nya generationens rappare i Sverige.
Alltså jag har inte något emot hur de rappar. De är jättebra, de är bättre än vad vi var. Alltså jag har inte emot hur de sjunger. De har mycket mer, alltså det finns många fler som rappar. Så det är klart det kommer att finnas fler. Det är samma sak som att det är normalt att Brasilien kommer vinna över Haiti i fotboll, för att det är många fler brasilianare och många fler som är passionerade med fotboll. Och det är klart det finns fler personer som procentuellt sett kan bli bättre på att rappa. Jag ser det inte ens så, utan det är vad de säger bara, och vad de sjunger om, ny Glock, ny, alltså det vet jag blir inte ens så här provocerad av det, utan det är vad de är 19 år. Vad gjorde jag när jag var 19 år? Om någon skulle komma och döma mig. Fast det jag menar, han rappar bara om hur bra han är. Därför jag brukar ofta säga till många som är så äldre, ja, det var bättre på våran tid, för vi rappar om hiphop och breakdance. Ja, men hur ska breakdance hjälpa vår personliga utveckling? Alltså fattar du vad jag menar? Alltså, vad tillför det? Mer än att du känner dig cool. Och som en cool hiphoppare. Mm. Vad tillför det till själva mänskliga utvecklingen? Ingenting. Så de har sin väg och de är unga, och det är ett resultat. Ja, det är en reflektion av hur vi alla lever, hur de beter sig. Så de är här egentligen för att påminna oss. För de är ju så för att vi har lärt dem det. De föddes inte bara, ja nu, alla som kommer efter 2000, de är mer våldsamma, de kommer från en annan planet. Samma människor, samma system, det är bara samma grej som fortsätter.
Det är ju en spegling av samhället, ja, ju, såklart. Ja. Och det som du säger, ja. du hade ett fint uttryck kring det där, att när man börjar leva som man rappar och tvärtom, vad sa du?
Man brukar säga art imitates life, life imitates art, grejen. Nej, men det är därför plantmedicinerna är så speciella för mig, särskilt San Pedro. För att det är en maskulin lärare som kopplar ditt hjärta till moder jord och öppnar ditt hjärta och öppnar empatin för dig själv. Så att, ja, min dröm är ju att alltså, i framtiden få jobba med det här. Få jobba med sådana ungdomar, få jobba med människor som har jättestarka traumor, som har sorger, som inte vet hur de ska hantera sina känslor. Och när man har en lärare som San Pedro som öppnar upp ditt hjärta och låter dig acceptera dig själv. Sen måste du göra jobbet själv, för det funkar inte om du inte gör det. Men det är i vissa extremfall, för att när det används i Sydamerika, då är det egentligen till extremfall. Men här är, i det här samhället, så är ju typ nästan alla extremfall. Mm. För att alla är ju på något sätt fast i en illusion av materialism, eller att du vet, de är ganska långt ifrån sina hjärtan. De lever mycket i tankar, mycket i huvuden. Hur kommer folk titta på mig? Hur kommer folk tycka om mig? Skam, skuld, de sitter fast i det. Så att till exempel San Pedros riktiga namn, det är Oaxuma. Det betyder inget huvud. Så det man egentligen gör är att man tar bort huvudet i 12 timmar och bara tänker via hjärtat. Och jag tror att väldigt många människor behöver det i vårt samhälle. Och det är en kamp som jag kommer att föra i resten av mitt liv.
Ungefär samtidigt som du blev nykter från alkohol, 3,5 år sedan, va?
Ja.
Så hände ju en rätt stor sak just i rap-Sverige. Einar blev ju mördad då.
Ja.
Vad tänkte och kände du då?
Så jag blev väldigt ledsen, för jag känner ju Einars pappa, Erik. Och han visade ju min Nisses låtar tidigt, kommer jag ihåg. Han var väldigt stolt över honom. Och jag känner hans mamma också. Hon är vän till mig. Så jag var på begravningen och det var väldigt sorgligt. Det var väldigt, väldigt sorgligt. Det var väldigt sorgligt. Och allt som fortsatte liksom med alla familjer som blev påverkade och som fortfarande blir och sånt. Det är väldigt synd, för att jag kom också på den här tiden. Jag kommer ihåg att jag var, samtidigt som det hände, då var jag i Chile. Lite innan, eller runt den här tiden, kommer jag ihåg. Och jag kommer ihåg att vi skulle hugga ved för vintern. Jag kommer från södra Chile, så vi har massa träd och hugger man ved så här i flera dagar liksom. Och så var det en familj, typ en pappa och en son som de är bra på det. Vi kom överens om ett pris och vi skulle göra det. Jag kommer ihåg att vi högg så här ved hela dagen, och jag högg typ en timme. Jag bara, shit, det här var typ det jobbigaste jag gjort. Så jag bara, jag går och lagar mat i dem istället. Jag blev så här skittrött, du vet. Så höll vi på, och sen sista dagen då tänkte jag, shit vad hårt de jobbar. De får nästan ingenting. Så jag bara, när vi skulle släppa av dem där de bodde, där de bodde i ett jätteenkelt hus, liksom ett skjul nästan liksom. Och att sen jag bara, vet du vad, det var så jävla fett, så, och jag vet hur de är där, för de är väldigt enkla människorna där min mamma kommer från i södra Chile, och de är inte så himla, alltså vad säger man, de är liksom väldigt nära naturen på något sätt, så det är inte pengar och såna här grejer, så att jag vet att de kommer vara lite stolta också. Så jag bara, vet du vad, jag hittade på någon historia varför, alltså verkligen försökte smöra för att få betala lite extra. Och då sa han, nej, du vet, det här är priset vi sa, jag är stolt för mitt jobb, jag vill bara ha det jag har. Så gick han liksom in i sitt skjul, och så tänkte jag, shit, här i Sverige vi har liksom allt, och ändå går folk och dödar varandra för att ha en Gucci-kepp som är bara en påhittad grej från någon italiensk familj. Varför just den familjen, varför just det viktigt? Fattar du vad jag menar? Och det, ja, men allt det här är ju en reflektion av det. Att vi har lagt för mycket värde i det, så att barn tror det på riktigt. Och de är beredda att göra allt det här för att ha liksom status och alltså materiella saker. Och det är väl det som jag kände då, just den här tiden. Att jag känner inte mig som en del av det. Jag är inte intresserad av det. Jag är intresserad av hur människor... jag visste det väl inte då, men samma väg som jag är nu. Hur man kommer närmare sitt hjärta. Och hur man... hur man släpper sådana distraktioner som inte får oss att utvecklas. Typ. Mm.
Hur tror du att Einars död förändrade just den generationens rappare? Tror att det...
Alltså just den generationens rappare förändrade inte, för de var ju redan vana med att folk dog. Det som förändrades var ju för medelsvensson, för att Einar var en svensk pojke och de kunde relatera till hans död. För Einar var inte den första rapparen som dog. Det fanns ju flera som dog innan. Och som har dött av samma våld. Så att det var väl att det blev verkligt för de ute i stugorna att Nisse dog. Och det var väl något som Nisse på något sätt att, jag ska inte säga positivt från hans död, men det blev ju en liten förändring. Och han blev ju en liten förändring att folk vaknade upp lite. Så att kanske hans död hjälpte någon annan. Man vet aldrig, men det var ju en jättestor förlust. Det var en jättestor förlust och han var ju bara 19 år. Vem vet vad han hade kunnat bli?
Ja, han var ju exceptionell talang får man säga.
Ja, han var ju hur grym som helst. Och han var verkligen ett fan av hiphop.
Konsten.
Ja, konsten. Han kunde, om man träffade honom, han kunde rappa. Ja, din låt, den var bara rappade från början till slut. Och man såg sig själv, för det var så jag blev van när jag träffade Fille eller Dogge eller Ken liksom. Mm. Så jag är mellan generationen liksom. Så man såg sig själv i honom bara. Och det var väldigt sorgligt att han dog. Men jag tror han verkar från andra sidan på något sätt. Han har en stark själ, Nisse.
Ja, jag vill verkligen rekommendera det för lyssnarna. Att gå in på YouTube och kolla de här klippen när han står och rappar i Dalens centrum med 11 år.
Ja, han var för gullig.
Ja, så jävla duktig och gullig.
Ja, hans, det var en gång jag blev faktiskt... För hans mamma berättade att en gång så hade han... nu blev jag nästan lite blöd här. Vad heter det? En gång så tog hon, jag visste inte om det här förrän efter, men att hon hade tagit med henne till Redline någon gång. Och jag kom inte ihåg det här. Så Nisse var ju på Redline när ni gjorde någonting. Och då hade han kickat en text och då hade jag frågat, kan du freestyla? Och då sa han, nej. Så om du är riktig rappare måste du freestyla. Och så gick han hem och lärde sig att freestyla enligt hans mamma. Så att det är en ganska fet flex. Jag lärde Einar att freestyla.
Det är fan en fjäder.
Eller jag lärde inte, han lärde sig själv. Jag uppmanade han till att freestyla.
Det där är en fjäder i hatten.
Jag uppmanade han till, han lärde sig själv. Jag tar inget ifrån min broder. Nej, rest
men,
in peace.
Ja, verkligen. Nej, men alltså, verkligen. Det är fan en fjäder i hatten ändå. Och ha liksom haft en inverkan på hans grymma talang liksom. Så att de där klippen på YouTube, de är delvis på grund av Stor då.
Nej.
Jag skojar bara.
Influerade.
Ja, jag fattar. Men du, jag tänker ju på en grej. Det här med att jag har upplevt dig som en artist genom åren med ganska stark integritet. Verkligen inte en sellout på något sätt. Men därför så tror jag att jag och många andra höjde lite på ögonbrynen när du var med i Så mycket bättre. Det var lite oväntad cast tyckte jag. Och då, alltså mitt resonemang här är då, hur mycket... Var det en självklarhet och den här avvägningen mellan okej, det här kommer gynna min framgång, jag kommer få nya lyssnare, jag kommer synas, få mer gig, allt sånt där. Och sen den andra sidan av att okej, det här är inte jag egentligen.
Nej, jag tyckte det bara var roligt. Alltså jag, Petter, Ken, Ison och Fille hade ju redan varit med, så jag var inte den första rapparen som var med där. Jag ville också, jag tyckte det var en bra sätt också för mig att få visa mig. För jag har varit ganska anonym innan i min musik. Jag har inte delat med mig så mycket av det. Så det var jävligt kul. Men däremot så var det jävligt... Jag har jobbat mycket med... vad ska man säga? Jag har haft mycket problem tidigare med det här när jag ska prestera. Och jag har inte lyckats prestera så bra som jag kan. Då har jag varit väldigt hård mot mig själv och haft ganska... Ja, men ganska mörka tankar och det kan ha blivit väldigt mörkt där. Och jag hade ju en sån episod när jag var med Så mycket bättre. För jag hade ju skrivit den här låten Säga mig. Och jag hade kommit på det här med att jag skulle ha Astrid Lindgrens röst. Och Astrid Lindgrens röst, det kom från förr när man använde en viss substans där man behöver sedlar. Så var man på toaletten med kanske en 20-lapp, så var 20-lappen helt vit. Och så var det på ansiktet, så bara kände, var det som ibland man fick som en så här, till ens barndom typ. Så här, vad fan håller du på med typ? För så jag hade liksom som ett litet övervakarband med Astrid Lindgren redan då typ. Typ som att hon inte kollade på mig, du ska inte hålla på, vad håller du på med typ? Förstår du, när man var i toa någonstans i någon bar, du vet. Och jag hade gjort första versen. Och så hade jag fått okej från dem att jag fick göra Säga mig från Linnea Henriksson. Och så hade jag klippt in den här delen från Ronja, som var jättestort för mig, som för alla liksom. Men just den här boken var och det, en grej som var ganska sjuk, att när jag gjorde den demon, så blev jag så jävla glad. Jag bara, den här är så fet. Så jag promenerade runt hela stan. Och när jag kom ner i Årstaviken, då såg jag en tjej med mörkt hår. Och det var min vän. Och vet du vad hon heter?
Ronja.
Ja, så jag bara, shit, det här är så flummigt. Jag bara, jag kände att det här kommer bli så bra. Du vet, det var som att alltså, hon pratade med mig från andra sidan. Typ. Alltså, det här är för sjukt. Jag bara, hon stod ensam där nere i de här lilla skogspartiet där vid Årstaviken. Så bara stod hon precis där. Jag bara, wow, det här kommer. Så jag bara visade henne låten typ. Men jag hade fortfarande inte skrivit den andra versen. För jag hade bara lagt den första versen och klippt in den Astrid Gren. Så jag var tvungen att liksom knyta ihop låten. Så första dagen jag kom dit Så mycket bättre, då hade jag liksom inte en färdig låt. Och jag kommer ihåg när jag kom dit, så var det Albin som började sjunga. Han var så jävla bra och duktig. Hans låt var färdig. Och då började mina, du vet, negativa tankar som jag hade bara klanka ner på mig. Bara, ser du, du är så jävla seriös, du tar inte det här, bla, bla, bla. Du visste att du skulle göra det här. Och jag bara började må skitdåligt. Och de såg det, alla där såg ju bara, den här killen, han mår jättedåligt. Men det var inte för att jag var obekväm att vara där. Det var för att jag inte hade presterat till den nivån som jag borde ha gjort och som jag visste att jag kunde liksom. Och det fick mig att må dåligt. Så faktiskt Sara som är producent, hon är ju också gift med DJ Sleepy. Hon är inte producent för det längre, men hon var det då. Nu jobbar hon på andra. Men hon var ju där. Hon såg det. Hon bara, vi drar. Så här. Jag bara, va? Hon bara, du vill inte vara här. Vi drar, du vet. Så här. Alltså hon gjorde så här, typ som grej. Så vi bara sprang därifrån. Jag skulle gå från programmet, du vet. Sen började jag bara garva. Bara, vad håller jag på? Hon bara, så körde hon ut mig till typ några raukar. Sen skrev jag låten, typ. Klart den. Och sen kom jag dit. Och sen, alltså när jag uppträdde den, då var den färdig. Alltså den hade varit färdig i 3 minuter. Så att det här att alla, du vet, det här känslogrejen som blev just med den låten, det blev ju den mest spelade också från den säsongen. Och det gick ju jättebra. Och då var jag ju jättekul helt plötsligt. Då var jag där. Då var det jättekul och blev jag jätteglad och pratade med alla. Och då var det jättekul. Men så länge inte jag kunde prestera, då blev det jobbigt liksom. Så, nej men sånt har jag jobbat mycket med. Och det är mycket mer inom, ja men det som min fru håller på med liksom, alltså shadow work, inre barnet och sånt. Men också jättemycket via, med plantmedicinerna har hjälpt mig absolut jättemycket med det.
Mm. Det är lurigt det där med att lägga sitt egen värde i prestation. Jag tror att många har problem med det.
Ja verkligen. Mm.
Men var du chockad när de frågade dig om programmet?
Nej, det var jag faktiskt inte. För att jag känner en som jobbade, så jag fick ganska mycket heads up på vad som, ja, nu är lite kanske, bam, 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 och så blev det, så det var lite snack där, men ja nej, det var väldigt roligt. Och jag var i Gotland igår faktiskt, så att jag, alla de här, det kom upp mycket så här minnen från den tiden. Jag hade inte varit där sedan dess. Så jag tänkte på alla de här grejerna igår. Så det var roligt att du tog upp det.
Ja, och du nämnde Albin Lee Meldau i förbifarten. Han är ju också en nykter broder ju.
Ja, han är nykter, ja.
Han är jävla fin kille.
Ja, alltså. Ja, han är så jävla skön. Han är så jävla skön.
Han är så jävla knäpp. Han var med här i den här podden för många år sedan. Och så pratade han om så mycket bättre. Han bara, jag var packad, jag minns ingenting.
Ja, vi var lite packade. Ja. Det var jävligt kul faktiskt.
Han är en bra kille. Men tror du att det programmet gav dig väldigt mycket nya fans och lyssnare?
Alltså, jag tror inte, jag vet ju det. Mm. Alltså det blev en bredare publik. Och det har också gett mig en väldigt min publik är rolig, för den är verkligen så här. Det finns många olika, alla ser väldigt olika ut och få olika bakgrund och olika, och det är någonting som jag har lärt mig verkligen att älska, att ju mer jag bryr mig mindre om, eller blir bara Jag har nog alltid varit så. Jag har alltid gillat liksom att ha olika sorters vänner från olika bakgrunder och olika alltså samhällsklasser eller vad det nu är. Jag har alltid gillat att ha, jag har ingen så här homogen vänskapskrets. Men nu också med senare åren, då blir det ännu mer så. Det är något som jag verkligen tycker om och tar stolthet i. Och att min publik också är så, det är bara någonting väldigt vackert. Så att jag fick in många där nya som gillar min musik.
Men du, när du blev nykter och faktiskt ändrade ditt liv, var det en specifik händelse som gjorde att du ville ta tag i allt? Eller var det en lång upprinnelse, års kaos?
Nej, det var flera år. Jag försökte ju flera gånger. Liksom. Mm. Jag tror jag visste tidigt att alkohol är... för jag älskar alkohol. Alltså jag älskar alkohol, men det är bara som en vän som jag inte kan vara vän med i den här livstiden. Eller fattar du vad jag menar? Eller kanske när jag blir äldre. Alltså jag är inte heller emot det så. Det blev ju sen när man blev van också att alkoholen innebar att man gjorde massa andra grejer. Det var där det blev verkligen att säga jag tycker inte om det här. Jag mår för dåligt dagen efter och sånt. Så att det handlar inte så mycket om vad jag gjorde på fyllan och så. Utan det handlar mest om hur jag mådde dagen efter. Det var inte så här att jag slog folk eller gjorde några så här saker som att jag sa shit, nu vill jag dö typ. Ibland blir det såklart, för man krökar ju så ofta, men man gör ju bort sig med eller utan alkohol någon gång också. Liksom. Men det var inte så här att alkoholen fick mig att bli en hemsk människa eller så. Utan mest att jag mådde så jävla dåligt dagen efter. Och så här var uppe, kanske inte sova och såna här grejer. Det var väl det som var det värsta. Men så det var ingen specifik händelse, utan det var bara att det var ohållbart och att det var så förknippat med mitt jobb. Liksom att i studion, vi dricker i studion och folk kan komma till våran studio och knacka på med en flaska. Vad gör ni grabbar? Hoppa in, vi börjar kröka. Skulle jag göra det till någon som jobbar på dagis eller på banken, de skulle tycka jag var psykiskt störd. Liksom så här, shit, du kan inte bara komma till mitt jobb här och börja kröka här på mitt skrivbord liksom. Men det är så artistens liv är och det är förknippat med att gå upp på scen. Och jag brukar säga att det finns så många olika anledningar till att varför jag fick, till exempel varför min relation med alkohol blev ohållbar. Det var inte en specifik grej och det var inte heller... Så det var ganska många år jag försökte. Så det var 4 månader hit och sen 2 månader, 3 månader. Och sen jag skulle åka till Peru egentligen... En första gång 2019, då hade jag redan kommit in i det här med inka-traditionen och börjat lära mig olika ritualer och såna här grejer. Och då skulle jag bara hälsa på min mormor i Chile, så då fastnade jag där för att corona kom. Och då var min morbror, han är lärare, han bara, jag är ledig, det var bara grill och bärs. Jag tror jag stod ut i typ 3 månader, sen bara, på min födelsedag eller någonting, då blev det tillbaka igen. Så att det är en lång tid då man... Men jag märkte det när jag var i Peru, det var faktiskt med... Först min första ceremoni med efter kaktusen. Då märkte jag att jag blev påmind om väldigt många saker. Och framförallt om min egna styrka som person. För den kan man glömma bort ibland. Och då kom jag hem där och då tog jag med mig shamanen hem. För vi blev polare, eller pakon som det heter egentligen. Shaman är egentligen ett samlingsord. De är från Ryssland egentligen. Så att de kallas pakos. Medicinmän och energiarbetarna där. Så att då tog jag med han hem, men vi filmade en dokumentär och då kom jag ihåg att när han åkte hem jag bara, har jag verkligen slutat kröka eller vill jag bara att min dokumentär ska bli bra? Så jag bara, jag måste kröka en sista gång. Och det kallar jag mina mörka 2 månader. För då hade jag öppnat upp så mycket, så jag kom ihåg när jag drack då, jag blev helt konstig. Alltså då blev jag verkligen skum. Och en dag då kommer jag ihåg min vän knacka på mig och då hade jag bestämt mig, idag ska jag sluta. Och precis då knackade på dörren, han bara, fan, du gillade ju kaktusen, vill du inte mikrodosera den i typ en månad när du slutar? Och då mikrodoserade den i en månad, första månaden av nykterhet. Och sen slutade jag mikrodosera den. Och sen dess har jag aldrig druckit igen. Och jag kanske kommer dricka någon gång. Det är inget jag vill göra bara. Jag vill inte dricka alkohol nu. Jag har så mycket framför mig. Jag har så många planer och drömmar där alkohol inte är en del av ekvationen. Men när jag blir gammal, jag blir 60 år, jag kanske kommer att dricka alkohol.
Har du förstått vart de här traumorna kommer ifrån? Eller vart själva behovet av att dricka kommer ifrån?
Ja, det har jag förstått. Och de är ju flera olika. De är inte bara en. Alltså det finns negativa och positiva. Vissa är positiva. Jag är en kille som bara tyckte om att ha jävligt roligt. Är en grej. Jag är ibland en blyg kille. Och då behöver jag dricka alkohol för att stå på scen. Jag har traumor som jag bedövar med alkohol. Det är så många olika faktorer som gjorde mig just till den jag var. Jag blev ja, det finns så många olika grejer och de är ju flera. Ibland är det kultur, det är kulturellt. Ibland har man ärvt vissa saker. Så att ibland var det kanske en sökning efter det jag har nu. Så att det finns så många olika saker. Så att min relation till alkoholen, det är inte ens en hatrelation. Inte ens till alltså, ladd eller något sånt där. Jag är tacksam för allt som jag gick igenom med det. Och jag är ibland så jävla glad. För jag tänker, shit, om jag inte hade gjort det där och mått tillräckligt dåligt, då hade jag aldrig åkt till Peru och lärt mig den här meditationen som jag gör varje dag när jag kopplar mig till jorden, när jag kopplar mig till solen. Så jag är bara glad för allting egentligen.
Men vad känner du kring svensk alkoholkultur överlag då? Och branschen du verkar i? Alltså, kan det vara något du bekymrar dig för eller har du bara släppt allt det där helt?
Nej, jag bryr mig inte. Det är upp till var och en. Alltså, det finns redskap där ute för den som vill. Det kommer alltid finnas någonting. Alltså, du vet ju själv. Det är bara du som kan. Du kan ha sponsor, du kan ha det, men det är du som gör jobbet liksom. Så att sen dricker ju folk mindre. Det börjar ju bli lite töntigt att dricka. Alltså, ungdomarna tycker det. Det är också lite negativt, för det är mycket att de inte vågar göra bort sig. Så om de slutar dricka på grund av det, då är det lite tråkigt, tycker jag. Mm. För att man måste kunna våga göra bort sig. Och jag fattar dem, för att det, som alla säger, det här klassiska, skulle det finnas smartphones på våran tid, när vi var 14, och de grejerna man höll på då, de 40-fyllorna, när man kanske spydde på tunnelbanan eller något sånt där. Fattar du vad jag menar? Det hade inte varit så kul liksom, om alla fick se det resten av sitt liv. Liksom. Men samtidigt, ja, det är mycket det här att ja, men det är väl bra att folk dricker mindre, men det är lite synd för att de tycker alltid så cringe. Mm. Jag tycker cringe är cringe.
Självmedvetenheten.
Ja, mm. Så att det är lite farligt. Men vi får se vad vi kommer och vad det tar sig. Men jag är inte, alltså för vissa människor är alkohol, det är ingenting. Alltså de klarar av, de går till sina jobb, och då varför ska jag som inte gjorde det sitta och säga att du får inte göra det? Alltså det är typ som att någon som vill rappa och inte kan rappa ska säga till mig att jag inte får rappa. Eller fattar du vad jag menar? Mm. Sen finns det ju såklart väldigt mycket negativt i det. Och det, ja, det är upp till var och en att lösa det och hjälpa dem som vill ha hjälp med det. Mm. Och göra sig synliga och säga vi finns här.
Du, vi snackade tidigare om det här med hur, men framförallt kanske old school rappare, det var mycket så här, det var ganska hårt, det var mycket respekt, det var så här, ja men prestige, man vill ha respekt av andra rappare och allt sånt där. Men det känns som att du ändå, och du får gärna rätta mig om jag har fel här, men att du ändå har varit ganska tidig med att prata om känslor, självtvivel, alltså personlig utveckling och allt sånt där. Och det känns som lite att du går utanför ramen lite där jämfört med många andra rappare. Rappare.
Ja, det blir så där.
Ja, men alltså det känns som att, har du någonsin känt att du måste spela en roll i hiphopen för att passa in liksom?
Jo, men det har jag nog känt. Det har jag nog känt. Det tror jag att alla har egentligen. Ja, jag tror jag nog har gjort det flera gånger. Jag kanske till och med fortfarande gör det, vem vet. Alltså, vi spelar ju roller hela tiden. Sen det finns en blandning av vilken roll som man vill spela. Jag har aldrig, det här med att göra något kriminellt för att ha och rappa om det har jag alltid bara i min grund, alltså genetik, tyckte jag bara så här idiotiskt. Mm. Eller det här töntigt liksom. Men det tror jag kommer från min uppfostran bara. Nej, men vi spelar ju roller hela tiden. Liksom. Det går inte att göra. Men jag tror att... Jag har nog gjort det. Jag har nog gjort det.
Du, vi börjar närma oss slutet av den här podden. Och min sista fråga är, hur vill du bli ihågkommen in the later life liksom, när folk pratar om dig och minns dig, hur vill du att historien om stor ska vara då?
Fan, det vill jag inte ens tänka på. Alltså jag vet inte.
Svårt.
Ja, det är svårt. Alltså,
bryr du dig?
Nej. Alltså jag tror att jag har inga barn, så jag började tänka på det ganska mycket nu, att så här, jag började tänka på vad mina fiktiva barn skulle känna. Så att jag kan återkomma till den frågan längre fram. Kanske jag har barn här och då kan jag ge dig mitt slutgiltiga svar.
Mm. Vill du ha barn?
Ja, absolut. Mm. Har du barn eller?
Två, det tror jag.
Okej, vad roligt. Vad heter de?
Nova och Nomi.
Okej.
De är 9 och 6.
Okej, vad roligt.
Alltså jag fick dem i nykterheten.
Ja, vad skönt.
Ja, så jävla skönt. Framförallt när man själv har växt upp i liksom missbruk runt den. Liksom, så
att... Ja.
Att få ge sina barn den uppväxt man själv inte har fått. Liksom.
Ja, bryta kedjan.
Oh, Gud,
ja, men det ska jag en eloge för. Det behöver inte så mycket mer i livet än det.
Nej, båda deras föräldrar är liksom nyktra. Och det är fan otroligt att de liksom inte ens har blivit bekanta med alkoholen.
Nej, blir orolig ibland att gelen ska kicka in när de börjar bli äldre. Det är något du inte går runt och tänker på.
Det är en tanke jag stöter bort så gott jag kan.
Okej.
Okay. Ja, jag har två döttrar, jag tänker så här, snart är de tonåringar. Du vet, den världen att vara en tjej tonåring.
Ja.
Jag känner bara, vi får se. Vi får se hur det går. Men alla har sin väg att gå liksom. Och det enda jag kan göra är att vara en trygg, nykter vuxen som bara ger dem massa kärlek liksom.
Ja, fan vad nice.
Du är stor, vi är i mål.
Vi är i mål. Tack så mycket för att jag fick komma hit. Det var jättetrevligt.
Mm.
Jag hoppas jag inte svamlade för mycket. Det är lite den här tiden på dygnet. Man hjärnan är inte lika speedad.
Jag tycker att det var skittrevligt.
Mm. Ja. Tack så fan att jag fick komma hit.
Ja, men det var en ära liksom. Och som sagt, jag driver en till podd som handlar specifikt om beroende och missbruk. Du är välkommen dit också att utveckla historien kring den biten om du vill.
Absolut. Tack så mycket. Vad roligt.
Tack för idag.
Tack för idag. Som vi har ska snacka med en kändis och göra gästen glad. Yeah! Nemo är en kändis, den största som